Nämn tre saker, ord eller fenomen som ni förknippar med Springsteen. Och för att ni ska komma igång så kan jag inleda med att säga slitna jeans, amerikanska bilar och Courtney Cox.
Jag tänkte också på slitna blå jeans och sen en sån här vit t-skjorta och en sån här röd keps nedstucken i bakfickan. Och specifikt en sån här vit t-skjorta med sådär ärmarna ännu sådär extra uppkavlade över axlarna. Det är en sån särskild 80-tals look.
Jag skulle säga episka berättelser, arbetarklass och live magi.
Okej. Med det här så inleder vi ett kulturpodden avsnitt där vi ska fundera på hur Springsteen skildras i den nya filmen Deliver Me From Nowhere. Är det här en film främst för fansen eller funkar den också för den som bara har hört Born in the USA? Och vi som ska tala om det här, alltså Springsteen, är Lasse Garoff, Thomas Jansson och själv heter jag Silja Salgren Fordstad. Filmen Deliver Me From Nowhere, den är regisserad av Scott Cooper och den fokuserar helt och hållet på en kort period i Bruce Springsteens karriär. Det vill säga när han gjorde det här lågmälda, icke-kommersiella albumet Nebraska som landar någonstans där mellan framgången med The River och den här helt megalomaniska succén med Born in the USA. Men innan vi ska börja prata om filmen så måste vi ju måla upp någon slags porträtt av Springsteen. Och jag tror att här är det skäl att låta ordet gå till dig, Thomas. För jag blev så tagen av det när du berättade att redan 1981 så stod du i en telefonkiosk i Dragsvik och försökte förtvivla att få biljetter till en Springsteen-konsert. Och då är det ju ganska uppenbart att det var ett tema det här som du ville tala om och du har redan skrivit en mycket förtjänstfull artikel som man kan läsa på webben. Men vi vill ju gärna höra varför det här kändes så viktigt för dig.
Jag måste tillägga att det gick ju inte så bra den gången för det tuta upptaget konstant i den här butiken i Stockholm som sålde biljetterna. Det var då han skulle uppträda på i konserthuset i Stockholm. Lyckligtvis fick jag sen se honom på Ullevi i Göteborg 1985.
Ja, lyckligtvis. Den där lilla konserten som ingen någonsin har hört om.
Men för att vara född på tidigt 60-tal så upptäckte jag honom egentligen ganska sent. Det var via en vän som det där tyckte att det här är det som gäller. Och då började jag titta tillbaka på hans 70-talsskivor och det som man säger på svenska kolahta nog ganska bra. Det var någonting i den här, det var liksom stora citationstecken manliga känslor som han kunde beskriva. Men också att vara tuff och kör samtidigt som på något sätt attrahera mig. Han började ju redan tidigt 70-tal, 1972, jag menar för dem som upptäckte honom, Silja, med Born in the USA, och trodde att det var då som någonting hände. Så han hade ju redan under 70-talet byggt upp en oerhörd live-karisma och live-rykte. Och redan 1975 fick han en stor skiva med Born to Run. Och sen kom flera skivor då, tills fram till The River 1980 som du nämnde, som sen ledde till att marknaden ville att nu behöver du bara en hit till och så kommer du att spränga banken. Och det var då som han ville ta ett litet steg bakåt. Det som jag minns, jag menar i och för sig på 80-talet var det nog mer new wave, postpunk, indie-gitarrock som var min grej. Men det var någonting i de här stora berättelserna, det fick gräva djupt, längtan efter kärlek och flykt och samtidigt berättelser om de som det inte gick så väldigt bra för, losers i USA, amerikanska bakgårdar och ständigt den här längtan till bilen som, och de stora resorna, de stora äventyren och vyerna som han målade upp som skulle vara möjligheten att hitta det här bättre livet som man nu sen ändå sällan fick. Men det var någonting, det var stora känslor som nog attraherade mig.
Stora känslor och sen stora konserter och arena. Exakt. Presence blev det sen senare. Men Lasse, din relation då till Springsteen?
No, jag minns hur jag har suttit på bar någon gång med en kompis och sen har letat rätt på Born to Run på jukeboxen och så han satt den och spelade så har vi suttit där och lyssnat på den och det var då som jag på något vis fattade hur bra den här låten är. Det handlar ju på något vis om det där att komma från någon sån här liten håla och att längta bort och på något vis den där, just den där jättestora, den där expansiva frihetslängtan som finns i de här musiken är nog var jättestarkt.
Och det fyller 50 år nu.
Ja, tänker jag. Men jag är inte alls uppvuxen med Springsteen eller någonting som hänt. Jag minns bara, jag såg honom på Roskilde-festivalen när han spelade 2012. Och då var det just ett sånt läge när jag visste ju att det fanns en sån här musiker och att han hade gjort vilka låtar typ han hade skrivit och sådär. Men sen så fick jag då se honom där på den där stora huvudkonserten då på lördag kväll sen. Och det var någonting helt speciellt där, det minns jag genast. Just med den här live-karisman som du nämnde, Thomas. Att han, för att, det är ändå en jättestor utomhusscen och jag kollar nu upp här att han beräknas ha spelat för ungefär 100 000 människor i publiken den kvällen. Och jag minns den där känslan att vi står där på ett sånt, det där stora fältet framför den där scenen. Den där scenen är ganska långt borta och hela det där fältet är alldeles fullt med människor. Och sen så har han ändå den, just det där att han hade den där, eller har fortfarande den där otroliga karisman som bara svällde ut från den där scenen. Och jag minns den där känslan av att jag stod där och att den där känslan som han lyckades skapa av att vi alla var här tillsammans och upplevde det här tillsammans och att den där musiken på något vis betydde någonting. Det var just det här, det var just som en stor bubbla som omfattade oss alla, vi var alla där tillsammans.
Och det är ju inte något stort ego, utan det är verkligen, han kunde stå här bredvid mig nu och titta på den här konserten. Och han är som vem som helst. Och att stå där på scenen och skapa en sån feeling för så många människor är nog något alldeles speciellt.
Det är speciellt, ja. Och sen alltså min stora, på något vis, det här, min Springsteen-crush bygger också på det här. Alltså att man ränner och står och tittar på det där långa avståndet. Så jag fick bara den där, en ganska så där konkret känsla av att på något vis en sån enorm fysisk styrka som det måste finnas i den här människan för att han ska orka uppträda på det här viset och fylla det här utrymmet. Det var, ja.
Jag blir så imponerad av att höra era beskrivningar. Jag har ju aldrig sett honom live. Jag måste ju lite försvara...
Ja, men gör det om du får någonstans.
Ja, jo, men alltså det, jag måste ju försvara min ingång i Springsteen just för att jag var 14 när Born in the USA kom. Så det var ju verkligen någonting som alltså slog hela världen med häpnad då och blev liksom en sån enorm hit. Sen har jag ju för sig inte, alltså för mig har Springsteen varit lite så här filmrelaterad, filmen Philadelphia och så där när han gjorde musik för den och så. Men jag måste ju säga att fast min relation till honom är lite så där att kommer det en Springsteen-låt på radion så är det ju inte så att jag stänger av, men inte skruvar jag upp volymen heller. Jag mindar inte här. Men jag såg faktiskt fram emot filmen, för jag tänkte när det gäller såna här biopic-filmer så känner jag nästan alltid att även om jag kanske inte älskar den här artisten så kanske den här filmen kommer att ge mig någonting som jag inte visste från förut. Och hur det gick med det kan vi ju tala om en liten stund. Men i det här skedet skulle det kanske vara läge för oss att försöka etablera filmen, Lasse.
Ja, alltså Springsteen Deliver Me From Nowhere heter den. Och den utspelar sig alltså 1981 när en så här up and coming ung Bruce Springsteen spelad av Jeremy Allen White nyss ska ha kommit hem från en lång turné ute i världen och han återvänder på något vis till den här halvlandsbygden kring en stad som heter Freehold, New Jersey, där han är uppvuxen. Och det är en sån här kluven situation för honom där, för han ska, det är meningen att han ska ligga lågt och återhämta sig efter framgångarna med sina första stora hits och den här stora krävande turnén som han har just kommit tillbaks från. Men samtidigt så går alla också och väntar på hans nästa grej. Och han har svårt att varva ner själv också för att han anar och vi anar det som tittare att i botten av den där dalen som han borde gå ner i för att slappna av och lugna sig, så där ligger en djup depression och väntar på honom. Som hade att göra med hans barndom när han växte upp med en pappa som var alkis och på något vis så här plågad av sina egna svåra mentala problem. Så han hyr ett hus och så börjar han där spela in lite nya såna här låtar, lite sådär skissartat i sitt sovrum som är väldigt dystra efter de här hans jätteklämmiga rocklåtar som har gjort honom känd och som handlar om, ja, nu, här är jag inte tillräckligt insatt i hans artistskap för att veta exakt vad de där låtarna på det här albumet handlar om, men där är nu mördare och elände och det är bara han och hans gitarrtyp som där i det där sovrummet. Men så skriver han också sådana, gör han också den där första utkasten till sådana blivande megahits just som Born in the USA. Och så börjar han att dejta en kvinna som visar sig ha en liten dotter från tidigare och de blir jättekära, men han är på något vis så plågad av sitt och besatt av sina låtar att han låter det här falla sönder och livrädd för den där pappa-grejen också, får vi förstå. Och sen börjar han då spela in nya låtar i studion och de spelar in Born in the USA och allt möjligt fint. Och alla hör att det här kommer att bli enastående, men Bruce Springsteen hakar upp sig på de där knastriga gitarrlåtarna från sitt sovrum. Och han vägrar ge ut de där nya megahitsen innan han har fått ge ut de här skraplåtarna. Och alla håller på att bränna propporna på något vis på honom.
Och sen står filmen stilla i ungefär 100 år och sen ger han ut de där gitarrlåtarna och det blir sen då det här albumet Nebraska som är ett totalt doldisalbum i hans karriär utanför då musikdiggare som till exempel vår medpoddare och producent Sebastian Bergholm som hävdar i sten att det här är hans bästa album någonsin. Och sen är det bara en sån här, mest en sån torrgrå scen höst genom hela den här filmen och såna här landsvägar på landet och mycket såna här landskapsvyer och sånt.
Alltså, jag hade tänkt fråga sådär, att, vad kände du för filmen? Att var du liksom besviken på det? Men jag kan ju lite sådär tolka här nu. Att,
det blev ganska tydligt.
Var det lite ledande ändå?
Det var lite sådär att på god finlandssvenska så hemskt inte var du inte. Men då är det intressant att veta, Thomas, du som, alltså jag vet att du såg så fram emot den här filmen. Hur kändes det för dig att sen sitta där och du känner dessutom till Nebraska och allt det här, motsvarade sen förväntningarna?
Jag tyckte berättelsen i sig nog var intressant och jag såg den gärna, just det här med att på riktigt förstå hans kompromisslöshet då de spelar in det här, de här låtarna tillsammans med hans band i Street Band och det ska bli nästa skiva. Och han märker att det här fungerar inte. Allt som han har skapat där i sitt sovrum försvinner då vi gör. All intimitet, allt djup i mina låtar försvinner. Och hur han kan stå på sig. För nu när det har ju kommit då, nu har det släppts också de här elektriska inspelningarna av de här versionerna av de här låtarna. Och jag hör ju hur rätt Springsteen hade. Tänk om han skulle ha förstört de här låtarna med att ge ut dem som elektriska versioner. Så det där, det är intressant tycker jag, att på riktigt gräva djupt i hans kompromisslöshet där. Sen finns det ju nog mycket som jag är besviken på. Det kan hända att skulle jag inte ha sett den här filmen om Bob Dylan nyligen och märkt hur bra man lyckades med så mycket där som man misslyckas med här. Det vill säga dels ger musiken mera plats, dels skapa tiden, fördjupa sig i känslor utan att det blir övertydligt. Att på något sätt den här depressionen som Bruce går igenom, så den måste förklaras så mycket med onödiga repliker. Allt blir så otroligt övertydligt, allt bildspråk är övertydligt, allt är övertydligt för att de som har gjort den här filmen inte litar på oss i publiken. Att vi förstår saker och ting utan att allt måste sägas 100 miljoner gånger. Ja. Så det är min stora invändning. Inte nödvändigtvis det att den är dramaturgiskt så jämn hela tiden och inte så väldigt mycket händer. Men det att man inte vågar lita på det här materialet. Vilket är fel just i det här sammanhanget. Om en skiva som var så kompromisslös och där Springsteen själv tvingar sin publik att lita på de besluten han har gjort. Så varför kunde inte filmen göra det?
Ja, jag hade nog svårt alltså med den här filmen, det måste jag säga. Sådär ovanligt otacksam dramaturgiskt, skulle jag säga. Alltså den här Jeremy Strong, som ju är en sån där, på något vis en av de här stora skådisnamnen nu för tiden, så spelar på något vis hans sådär superkyssta producent John Landau, och han är bara superkyst och stöttande och tror fullt på Springsteen hela vägen igenom. Och den här kvinnan som han börjar dejta, som spelas av Odessa Young, är bara jättesådär, hon är också bara jättekyst och förnuftig och emotionellt mogen hela tiden. Och det finns riktigt något agg mot den där pappan heller, utan det är liksom en försoning i görningen där redan från början. Så egentligen så handlar hela filmen bara om att alla går och väntar på att den här Bruce ska besluta sig för olika saker. Och jag tycker det är så synd att den där gestaltningen av hans mentala problem också är otroligt fantasilös och vag. Jag menar, Hemingway hade den här berömda frasen att show, don't tell. Och det här är helt klart bara tell. Till den grad att just den här Jeremy Strongs producent har pratat med Springsteen och så står han där i sitt kök och sen så pratar han för sin fru om att oj, nu har han det jättesvårt. Och han är så plågad av sina demoner. Och den där arma frun, så han sitter bara där och nickar och ser så otroligt uttråkad ut. Och det är precis så som jag känner mig i publiken. Hon är min stand-in. Osannolikt nog så lyckas ända sedan den där Jeremy Allen White i huvudrollen spela det här ganska bra. Det finns ett särskilt emotionellt tryck i den här berättelsen, som emellan vissa scener så får det på något vis grepp och sen så blir det berörande. Och sen är den tillbaka till otroligt enformig igen. Och jag vet inte, som genre är den här just sådana här biopics av berömda musikartister är en genre som har gjort mig väldigt besviken hemskt många gånger. Det är inte så att det inte finns bra filmer i den här genren, det är bara det att de brukar vara ganska dåliga. Och när jag försökte fundera på det där, att vad är den här skillnaden, så kom jag att tänka det som motexempel är då Milos Formans klassiska film Amadeus från 80-talet som handlar om Mozart. Och där finns ett otroligt drama som vecklas ut kring honom som på något vis är en människa och kompositör. Och sen den här skurken Salieri som på något vis äts upp av avund mot Mozart. Att han upplever att Gud talar genom honom, en sån syndig och barnslig figur. Och det här fräter sända honom så mycket att han förklarar Gud för sin fiende och går in för att förstöra Mozart, och så gör han det också. Och här finns ju på något vis en story, eller en handling och ett drama som har, där den där musiken finns närvarande i centrum. Men dessvärre så tycker jag att sådana moderna biopics ofta blir just det här, det blir en sån närsynt betraktelse över hur en musiker skapar den här artefakten, det här albumet, som att vem var där och vad spelar han in på. Och det blir väldigt så torrt på något vis. Jag får den där känslan att man filmar en sån Wikipedia-artikel på något vis.
Jag måste ju säga, det finns så många saker du säger. Jag kan ju tänka mig när de spelar in Amadeus så står ju inte Mozart i kulisserna på samma sätt som Bruce Springsteen ju här har varit med själv hela tiden under filmens tillblivelse. Men jag tänkte haka fast på det som du, Thomas, sa där i början, att just besvikelsen över att den här kompromisslösheten som präglar inspelningen av Nebraska finns inte i filmen. Jag kan igenkänna att det är ju det som är problemet, att filmen är kompromisslös på samma sätt, just i och med att man tillåter den här ganska jämna rytmen. Och där tänkte jag komma in på det här med musikens plats i filmen. För jag kan ju känna att, alltså, jag som då gick in i filmen med det här, att vad ska jag lära mig av den, så kan jag ju känna att jag lärde mig någonting. För mig blev det här någonting nytt. Jag kände inte till den här delen av Bruce Springsteen, och jag hade ingen koll på Nebraska-skivan. Och nu känns det ju som att det har såtts frö för att jag vill veta någonting om det, och jag vill gärna lyssna på den och så här. Men rent sådär musikmässigt så den här filmen har ju en helt sjukt fin ingång, alltså när man börjar med honom på scenen i just ett nummer som speglar det här som ni har försökt beskriva om Bruce Springsteens närvaro som artist på en scen i ett rum där människor ska lyssna på honom. Och på samma sätt kan jag känna när de är där i studion och ska spela in den här skivan och Born in the USA börjar ljuda, så handlar det inte bara om det att jag känner igen låten, utan också om att där finns det en energi som jag i övrigt saknar i filmen. Men jag vet att du, Thomas, till exempel, just det här inspelande av den låten kändes fel, och att du tycker att musiken får för lite plats helt enkelt.
Oj, det finns jättemycket jag skulle vilja bygga upp vidare på där. Nå, dels det här Born in the USA-klippet så tycker jag är lite av ett svek, för den version som man nu senare vet att spelades in där, så är en annan version. Att det som vi ser i filmen är den slutliga välproducerade versionen, medan den som spelades in på riktigt 1982 är en annan version. Men i filmen ser vi den slutliga versionen, att det tycker jag är, den är historiskt annars så väl dokumenterad, att varför har de gjort det här valet. Vad gäller den här musiken, så det som du sa, Silja, att den börjar jätteeffektivt, och där får man ju känslan av att okej, okay, här kommer vi att få se musik också och få uppleva den här live-feelingen och få känna den här musiken, sjunka in i den. Men sen händer det inte, och de facto så är det ju inte en hel låt där i början vi får se heller, utan det är som slutet av en spelning. Och efter det ser vi inte E Street Band och Bruce live en enda gång på scenen. Och inte ens i hans sovrum då han spelar in de här låtarna så får vi se, uppleva en hel låt, det vill säga på riktigt få tid och rum och plats och atmosfär att sjunka ner riktigt djupt i de där låtarna. Om jag igen jämför med Dylan-filmen, där fick man hela låtar hela tiden, och det på något sätt för mig kändes så underbart att känna att här ges musiken plats, man tar det på allvar, och det tyckte jag inte skedde här. Sen vad gäller andra saker, så jag tycker det också var musikaliskt för en nörd jätteintressant att få se hur svårt man hade att föra över originalsoundet från den här kassetten som Bruce hade spelat in i sitt sovrum till vinyl. Vilket det höll ju på att fallera helt. De lyckades inte föra över det här soundet som Bruce ville ha det. Och de sökte, ja, de höll på länge. Det var en jätteintressant detalj. Och det som jag nog också tycker att det är bra att, jag menar, katastrofversionen är ju Queen-filmen till exempel. En sån där totalt intetsägande, idealiserande snabbspolning av en hel karriär. Jag menar, hur ointressant kan det bli? Att det hade man ju undvikit här. Och jag tycker inte heller man får en idealiserande bild av Bruce här, utan Springsteen Bruce, säger jag.
Ja, det är covering.
Utan man får faktiskt sjunka ner lite i hans demoner, även om det visas väldigt övertydligt.
Alltså jag har ju den där känslan att den här filmen inte är särskilt kompromisslös. Tvärtom så upplever jag att den där gestaltningen känns ganska tillrättalagd. Och jag kan bra förstå varför det händer om det är så som du Silja sa, att Bruce Springsteen själv har varit och hängt där på den där, på inspelningsplatsen. Så det måste ju vara en otroligt... Jag menar, om man ska säga någonting intressant om en så här stor, en så här legendarisk musiker, så måste man ju ändå... Så skulle man ju hoppas att man skulle få vara lite sådär, det skulle få finnas lite sådär friktion, att det inte behöver vara så himla inställsamt. Men det blir ju jättesvårt om man är där hela tiden och tittar på.
Fast det, för mig känns det inte att det har varit problemet, utan problemet har varit att man har bestämt att nu ska vi banka alla känslor övertydligt i huvudet på våra tittare. De ska inte behöva fundera någonting själv, utan allt ska vara övertydligt, övertydligt, övertydligt. Och det tror jag inte har haft med Bruce närvaro att göra, utan det har haft att göra med någon sån här tidigt dramaturgiskt beslut att så här ska filmen se ut.
Jag tror att vi alla kanske är eniga om det, att det vettiga beslutet här ändå har varit just det där att man har avgränsat det så tydligt till en period, absolut, en fas, en grej.
Och dessutom en period som är lite okänd.
Alldeles. Men samtidigt så känns det ju som att i och med att man har snävat in det här fokuset på något sätt, och även om man inte får tillräckligt mycket musik, som du säger, Thomas, så det som jag tycker att man missar här är det bredare perspektivet i det hänseende att man får inte någon som helst bild av tiden eller platsen som föder fram det här materialet hos Bruce. Att man får ju den här bilden just av de här tillbakablickarna till det egna jaget och just den här depressionen, och den biten får du. Men med tanke på att Bruce Springsteen så långt är en slags gestaltning av eller en skildrare av ett Amerika som man kanske inte annars alltid ser och hör, så var det ju nog en bit som gick helt förlorad.
Ja, man ser lite boktitlar som han har på sitt skrivbord som han är influerad av, och hur han hittar tidningsrubriker. Och så ser man då han sitter på kafé med sin snälla manager, så tittar han på dessa trötta amerikanska män som sitter vid någon disk där. Det är den bilden av Amerika man får. Och det är sant att så mycket som ändå handlar om de stora vyerna, hans resor och bilutflykter, så skulle det nog ha funnits utrymme för väldigt mycket mera tidsanda i den här filmen.
Jo, särskilt när han är en sån där, jag har nu förstått honom som en sån där skildrare av just det här amerikanska rostbältet på något vis, den här mellanvästern och de här samhällena som har gått ner i levnadsstandard och förmögenhet jättemycket under, just sen 80-talet till exempel. Så är det faktiskt besynnerligt hur lite man ser, och hur viktig den där omgivningen helt klart är för honom. Så är det besynnerligt hur lite plats den där omgivningen får sen ändå. Att det är väldigt mycket den här ena killen och hans egen navel, och så sitter han där.
Men man har ju uppenbarligen bestämt att okej, det här är hans riktigt jättedepressiva period då han de facto låser in sig i sitt sovrum. Och nu ska vi hålla honom där. Men ändå,
ja.
Samtidigt som man nog med, känns som 10 minuters mellanrum, får en svartvit scen från hans barndomshem, ja, som inte heller skulle ha behövt nu komma 100 miljoner gånger, utan det räckte ju där i början med att vi fick en väldigt stark scen av hans barndom, ur hans barndom, och den skulle nog ha följt med oss utan att vi hela tiden slängs tillbaka till den igen.
Jo, ja, men på något vis det som också lite så det stör mig, just det där att vi förstår ju att det har någonting med hans barndom att göra, men inte förstår man riktigt vad det är som han är deprimerad över. Alltså. Eller vad är det? Så, det är ju inte så där att depression eller illamående är en känsla, utan det är ju väldigt komplexa sammansatta starka minnen och skam och det ena och det andra som sitter ihop. Och det finns ingenting av det här där, utan det är bara att han är deprimerad, och man lyckas inte alls
närma sig egentligen den här saken?
Jag tyckte det var en sån här intressant hake för mig, för jag tycker att så mycket av det här just att skildra den här ångesten och det här tillbakablickande på en barndom som känns som en yngre människa. Det blev för mig en aha-upplevelse när han till sin far i ett kedja där säger att pappa, jag är 32 år gammal. Och jag hälsar att, what? Att han var liksom 32 år i det här skedet. Det tycker jag är intressant, för Jeremy Allen White ser så mycket yngre ut att det är också svårt där att få en hake på att i vilket skede av sin livscykel är den här människan som nu går igenom det här. Men jag tänkte att vi måste absolut nu komma in på, eftersom den här filmen uteslutande egentligen handlar om det här Nebraska-albumets tillblivelse och hur starkt han måste stå på sig och hur starkt den här producenten försvarar hans vilja att behålla de här inspelningarna som de var och att skippa Born in the USA och de här låtarna från det där albumet. Så ja, men för mig som inte har någon koll på det här så börjar jag fundera att är den här skivan, är det här albumet så här fantastiskt som filmen låter förstå?
När den kom... Jag tänker att det, nu först frågan riktas till mig som det där följde med honom när den kom. Så det där måste jag medge att den nog inte väckte, om jag nu kommer rätt ihåg, det är ju trots allt
några år sedan.
43 år sedan den kom. Det är ett par låtar därifrån som har följt mig hela tiden, absolut. Men som album helhet så lyssnar jag nog inte jättemycket på den. Och det är intressant nu i samband med den här filmen så har jag gett hela albumet jättemycket tid. Haft den på repeat och insett nog dess storhet. Inte bara för att den i den tiden var väldigt speciell, men också för att den är så hel. Och för att nu upprepa ett ord, kompromisslös. Och som helhet skapar en oerhört stark stämning. Den är ju inte väldigt omväxlande, utan det är väldigt mycket en och samma känsla från början till slut som vinner just på den här kompromisslösheten. Att om du tillåter dig att faktiskt lyssna igenom det så sjunker du djupare och djupare och djupare på ett bra sätt in i den här stämningen och förstår precis vad det är han vill gestalta. Och den sålde ju inte så dåligt. Jag menar, den har sålt hela tiden lite och den är inte på det sättet jätteokommersiell att ingen ska ha upptäckt den, utan det är nog många som ser den som en idag som en jätteviktig del av Springsteens utgivning.
Men kan man se det som ett svek då om man tänker på just det här icke-kommersiella kring den, att nu ger man ut en Nebraska box som liksom är för en ny publik?
Det tycker jag definitivt inte. Dels tycker jag att come on, du skulle vara oerhört korkad om inte du skulle ge ut den på nytt. Och jag tycker själv att det är oerhört intressant att jämföra det som gavs ut då med det som de kämpar med i studion och inser att det är väldigt mycket bättre det som han bestämde att ska ges ut. Och också att höra den här tidiga versionen av Born in the USA som jag inte då kände till att de faktiskt hade spelat in den 1982, slutet av 1981, och höra hur mycket sämre den versionen är än den slutliga versionen. Att vilken tur för alla, också för skivbolaget, att de pantar på den låten och väntar tills de får den att få det här keyboard-soundet som behövde några år på att utvecklas till det man kunde göra med den sen 84 och vänta på den att den ska bli riktigt, riktigt bra. Så all den här, det är kanske lite nördigt, men alla de jämförelser som man kan göra i och med det här albumet som nu har släppts, så tycker jag det ska vara synd och skam att inte ge ut det.
Så då kan man ju tänka sig att filmen faktiskt just fungerar på det sätt som vi frågade här i början. Att den kan öppna dörrar till sidor av Springsteen som man kanske inte kände till från förut om man inte är ett inbitet fan.
Ja, och på tal om nya sidor av Bruce Springsteen så kan jag ju nämna ännu här att på slutet av filmen så börjar han då gå i terapi. Och han är ju en av de här kändisarna som har varit väldigt öppen med det här att han går i terapi. Och Bruce Springsteens terapeut Terry Real har blivit lite av en sån där kändis i egen rätt, för att han är en sån där ganska sådär hårdkok sån där New Jersey parterapeut som har som specialitet det här att han sätter åt de där de där männen i förhållande alltid. Och jag kan varmt rekommendera om man vill höra honom prata. Så han brukar uppträda på olika podcasts och så här. Så då kan man med fördel leta efter Terry Real och lyssna på hur han beskriver hur han hanterar alla de här emotionellt förstockade gubbarna på USAs östkust.
Och ännu om man vill prata rockhistoria, så det som Nebraska ju var banbrytande med var att, jag menar, på den tiden så var det studio som betydde, jag menar, det var där man spelade in en skiva. Det kostade fruktansvärt mycket att kunna spela in en skiva. Plötsligt inser hela världen att, men du kan ju göra det själv i ditt sovrum. Du behöver inte de här dyra studioutrymmen nödvändigtvis. Och det var helt banbrytande och öppna ögonen för väldigt många artister.
Jag tycker det är lite fint att avsluta diskussionen om Bruce Springsteen-filmen med detta icke-kommersiella bud till alla skapande människor där ute, att man kan skapa hemma i sitt sovrum och det kan bli hur bra som helst. Jag tror att vi det här skedet faktiskt måste avrunda. Jag kan säga som filmmänniska att jag blev väldigt glad när jag såg att då Jeremy Allen White och Jeremy Strong, som ju då här spelar Bruce Springsteen och producenten, de håller just nu på att spela in en ny film tillsammans. Jag är övertygad om att det kan bli intressant, för som skådespelare så tycker jag att de nog gör ett bra jobb i filmen. Och här sätter vi punkt för Bruce Springsteen-andelen. Jag tänker bara ännu passa på att påminna er som lyssnar om att medan ni nu sådär springer till skivhyllan och gräver fram Springsteen eller söker på Spotify eller whatever, så vill jag gärna puffa för att Kulturpodden nästa vecka poddar live från Bokalas i Ekenäs. Så lördagen den 8 november så hoppas jag att just du kommer och lyssnar på oss när vi bland annat ska tala om den nya versionen av Vi på Saltkråkan. Tills dess, tack och hej!